Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Marcus.
Hej Tim, hur är läget?
Jo, läget är väldigt bra. Nu är klockan snart 5 faktiskt och det känns som att det är en bra dag idag. Mm. Vi har ju haft en annan gäst tidigare. Mm. Och vi spelar in mycket avsnitt och det är bara gött snack.
Ja, det har varit väldigt gött hugg idag så att, det är väldigt trevligt. Och framförallt har ju... Detta är väl slutet på min vanliga semester, så att, det ska bli både skönt och kanske lite tråkigt att avsluta den. Kul att komma tillbaka till rutiner, men också väldigt, väldigt gott med semester.
Mm, ja, det har varit skönt. Alltså. Jag har haft det väldigt gött. Ja, vi sågs ju förut på semestern, det var väldigt trevligt.
Det var väldigt kul. Lyserkil där.
Ja, det är bra. Det är mitt tips på västkusten, det är Lyserkil. Det är väldigt fint.
Ja, så att, behöver ju komma upp och hälsa på dig, se till så att du mår bra och allt sånt.
Du tror inte jag klarar mig ensam, menar du?
Absolut inte.
Alltså... Mm. Ja. Ha, hur går börsen då? Det är fortfarande lite sommarbörs, lite låg aktivitet. Mm. Jag har faktiskt inte haft superbra koll senast. Jag har njutit av min semester. Mm. Men som vi pratade mycket om här med sova gott investeringar så känner jag att jag är trygg i mina bolag. Så jag
det är väldigt
har inte
gott.
Behovet av att ständigt gott. Kolla.
Men nej, alltså det tuffar ju på. OMX upp 30% nu, right? Kolla på dig för lite stödighet.
Ja, det stämmer.
Och jag har ju varit lite samma som dig lite semester också där. Men man har väl alltid ett öra mot rälsen så att säga. Så att man försöker alltid hänga med.
Ja, man följer ju alltid Twitter liksom. Jag gör ju alltid det ändå liksom. Så det har hänt en del. Kina har varit i fokus
Igen
liksom. Det känns som det är ständigt återkommande problem.
Kanske ska börja begära lite sponsorpengar från dem. Med tanke på att de gästar så ofta.
Ja, sant. Alltså, det var någonting. Men vi kanske borde ha någon gäst med typ alltså kinesiskt fokus eller något sånt.
Ja.
Det var intressant tror jag. Ja, okay. Nej, men i alla fall Kina har varit igång igen. Och nu var det, jag tror det var något kinesisk statsmedia eller någon app, ja, någon armslängd avstånd. Så har det varit någon som, de har skrivit en artikel om alltså gaming eller spel. Mm. Alltså datorspel då. Och typ liknat datorspel med spirituellt opium.
Pratar om gaming som datorspel och inte iGaming?
Nej, alltså inte casino, nej, utan vanliga spel. Men i alla fall då, så de hade skrivit en ratande artikel liksom, om spelsektorn i princip. Och att då får investeraren idén om att ja, men då kanske de ska reglera marknaden. Och det tycker ju inte investerare om.
Är det ju en osäkerhet?
Det är en osäkerhet och osäkerhet... brukar kosta lite. Så ja, hela gaming-sektorn följer liksom. Och, men även iGaming-sektorn följer med också. Vilket jag tycker är konstigt.
Men det känns som att det är lite samma investerare kanske som investerar i de här två branscherna. Jag tror det,
ja, det är faktiskt bra. Det är säkert sant. Jag visste inte varför de skulle göra det. Men jag såg ju faktiskt att det var någon Reuters-artikel som hade skrivit att Evolution var ett video gaming company. Det var ju lite konstigt kanske.
Det är ju spännande. Reuters som är så omnämnt. Och så
ja, de är duktiga brukar vara, men ja, de har inte helt koll tydligen. Men,
och Evolution börjar ju komma in på den amerikanska marknaden. Så vi får se om Reuters kanske får upp ögonen lite för de svenska småbolagen som de kallar
så kan det. Vara, så kan det vara. Jag tror dock att Reuters är brittiskt, men...
Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Men jag menar.
Ja, i alla fall så, ja, mer Kina, jag tänker, det är det som har varit fokus senaste.
Men du nämnde det här med lite sova gott investeringar.
Ja.
Och det är ju väldigt mycket i tanke på det anspråk på den gästen vi har med oss idag.
Ja, vi har med oss Ludvig Germunder här idag. Välkommen.
Ja, hej. Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, jättekul att ha dig här. Och några känner säkert igen dig från Twitter kanske. Där det är time in the market. Är din tagg?
Time in market.
Time in market.
Time in the market var upptaget.
Time in the upptaget. Var kommer det citatet ifrån?
Jag vet inte var det kommer från början. Nej. Men Niklas Andersson, investeraren på Twitter, brukar ju rabbla det om och om igen.
Ja, och det är helt rätt. Och vi brukar också prata om det, tror jag.
Originalcitatet alltså, time in the market beats timing the market.
Exakt.
Exakt, ja. Så det är bättre att bara vara långsiktig än att försöka tajma.
Vi diskuterade också vart det kommer ifrån. Men tror du att det kommer från, det kommer inte från Niklas Andersson, men nej, det är ju hans kanske.
Nej,
go-to.
Jag tror inte det är han som har suttit i någonstans och har kommit på det där. Men jag tror att det var därifrån jag hörde det första gången. Och det var väl det som låg i huvudet när jag skulle komma på ett bra Twitter-handle.
Ja, men det är jättebra. Men Ludvig, vill du berätta lite om dig själv då?
Ja, men absolut. 21 år gammal. Född och uppvuxen nästa hela mitt liv i Göteborg.
Going.
Ja, det är bra.
Jag hoppas jag. Vi får se. Pluggar ekonomi på Handels här i Göteborg sedan ett år. Och tycker jag är väldigt kul med börsen och aktier. Mm. Och lägger väl nästan lite för mycket tid på det.
Finns inget stopp skulle jag säga.
Ja, det är bra.
Det är det som är så bra.
Ja, du och jag är ju faktiskt lite av kollegor i våran kårförening på Handels.
Ja, men precis.
Handels Capital Management. Och du blir nyligen befordrad till vd där, har jag hört.
Ja, riktigt säger det. Jag har också hört det.
Grattis.
Tack så mycket. Grattis. Tack, jätteroligt.
Lite fram emot våran höst och vårt sammansätt.
Ja, det blir intensivt mycket jobb, men väldigt roligt.
Kan vi inte bara dra oss lite snabb recap för oss icke-handelselever som inte riktigt vet vad HCM är?
Ja, men vi är ju ett gäng studenter på skolan som tycker att börsen och aktier och investeringar och allt som hör till det är väldigt roligt och lägger väldigt mycket tid på det.
Ja, det är nästan ohälsosamt mycket tid ibland.
Ja, jag håller med dig, men det är väldigt bra samtidigt tycker jag. Så det vi gör är att vi förvaltar egentligen lite pengar åt studentkåren kan man väl säga. Lägger dem i aktier, lägger dem i räntor och annat spännande som förhoppningsvis ger alfa då, överavkastning över tid.
Mm. Så det är en alfajagare helt enkelt, kort och gott.
Ja, vi är det tillsammans då.
Ja, okay. Exakt, ja.
Och Tim, du sitter även med där i samma.
Jag också med där, ja. Mm.
Också befordrad, nyligen har hört.
Ja, just ja. Jag har inte sen nämnt det i podden.
Gick du från städare till sekreterare? Något?
Ja, exakt. Nej, men jag ska vara Head of Equity Research där nu, heter det. Så fint.
LinkedIn-titel på den?
Ja, det får bli så kanske. Mm. Ja, det får jag göra. Jag har inte ens tid.
Stort grattis.
Tack så mycket. Men hur mycket pengar har du sen? Det är 20 miljoner kronor.
Jag har inte tittat nu sista månaden, men vi borde ligga runt 25 miljoner ungefär efter en trevlig bullmarknad här.
Ja, 25 miljoner kan man göra väldigt mycket roligt med.
Ja, bland annat investera.
Absolut.
Framförallt investera. Mm. Ja, men så, det är du då ungefär, Ludvig, skulle säga. Vilken inriktning är på din ekonomi... linje.
Jag har faktiskt inte fått välja än. Nej. Så ung i gamet är jag, men det lutar åt finans då av någon anledning.
Ja. Jag ska faktiskt börja finansmaster nu. Så det är jätteroligt.
Grattis.
Tack så mycket.
Mycket därligt, mycket därligt. Men om vi går vidare lite på, jag tänker på de här casen som ni kör på HCM eller i HCM, de som ni gillar.
Ja, vi brukar göra pitchar. Brukar vi göra. Eller nu för tiden har vi suspects också. Mm.
Hur funkar det?
Vi går väl, som du säger, i suspects. Det är ju ett försteg egentligen till en pitch.
En lead, typ.
Ja, man kan säga att vi, om Tim kommer med ett jätteintressant bolag, så är väl tanken att han ska ta 10-15 minuter och berätta om det där kort. Det brukar bli lite längre. Men tanken är att han ska berätta kort. Det här är det bolaget. De gör det här. Jag tycker att det är intressant därför att. Och så berättar han lite om det. Och därifrån beslutar vi om vi tycker det låter intressant för djupare analys. Och efter det så bestämmer vi tillsammans. Ska team pitcha det för oss? Säger vi ja, vilket vi oftast gör för vi är intresserade. Och då tar han det till en pitch som är lite längre. Där vi mer går igenom varför är det här bolaget spännande? Vad kommer vara värdedrivande framöver?
Kurspotential och så vidare.
Och vad är det marknaden har missat kanske som vi ser? Och varför ska aktien upp helt enkelt?
Ja, och det vi försöker göra är egentligen att bara ha mycket idégenerering liksom. Det är ju lite brainstorming med aspekten och så försöker vi koka ner dem till de bästa idéerna som vi sedan kan göra djupare analys på.
Ja, precis. Vi försöker egentligen gå igenom så mycket som det bara går. Det är väl det som var tanken när vi tog in suspect. Innan var det väl pitch direkt tror jag.
Ja, innan var det mycket jobb liksom. Och ibland så här, ja du kunde lägga 15 timmar mer liksom, 20 timmar plus. Och så bara, är det en som tyckte det var en bra idé.
Ja, precis.
Som vill ha in i bolaget liksom. Då känns det att du kanske lika bra bara kört kortare från början.
Ja, men det är jättebra att ge lite försmak. Och vi snackar ju lite om det här med investeringsprocesser. Och vi har gjort med våra tidigare gäster. Och jag tror det är nyckeln. Liksom det här vi snackar om. Att så här, man kanske, det är inte, när man snackar om hur bra man är som investerare. Eller så sätt. Så tycker jag det är mycket mer rimligt att kolla på just processen. Men då om jag förstår det korrekt då. Så har ni då suspect. Och sen så röstas det om det ska få hard pitchas eller en hard pitch och sen så får du då en liten, hur lång är den dragningen?
Själva pitchen kan vara allt ifrån vi hade en riktig monster pitch ett av mina första möten på
2 timmar
tror jag, för ett bolag.
Ja. Vissa kvällar blir ju sent liksom.
Kul.
Ja.
Men egentligen allt från en halvtimme till längre än så kan man väl säga.
Förstår.
De blir rätt köttiga oftast.
Ja, ofta blir köttigt.
Men hur många är ni, för då röstar ni efter den här hard pitchen, så röstar ni då på om ni ska plocka in det här i portföljen?
Ja, exakt så. 70% är det väl som ska rösta ja för att vi ska gå igenom det här köpet.
Så vi försöker vara ganska hårda med vad man tar in liksom.
Hur bestämmer ni size och så?
Vi brukar väl ta en, det beror lite på vad det är för bolag.
Ja, småbolag brukar ta lite mindre size från början.
Ja, vi har ju investeringsriktlinjer att,
direktiv.
Ja, direktiv att förhålla oss efter. Så man kan väl säga generellt är det ett storbolag på large cap i Norden, framförallt Sverige. Då tar vi kanske en lite större position. Men där får aldrig vara större än 15% av totala portföljen.
Mm.
Är det ett mindre bolag då ligger vi på max 7,5% av portföljen. Och
oftast brukar vi köra 2,5, ofta en gång 3 liksom.
Ja,
men sen om vi tycker att idén är bra liksom, så brukar vi ta större size.
Ja.
Och sen så ibland så märker vi att om aktien gått dåligt och vi känner att caset är starkare än någonsin, då fyller vi på också vid sena tillfällen.
Men då förstår jag det rätt, så att den minsta positionen ni tar är typ 2% av era totala net value. Eller?
Jag skulle säga generellt går vi väl in på 3-4% ungefär.
Ja, men 2,5 minst, ja.
Och sen så skalar ni upp därifrån egentligen ofta då.
Lite beroende på vad som händer. Både med aktien och med bolaget då.
Jag förstår. Hur ser koncentrationen ut liksom? Hur många olika bolag har ni? Hur spridda är ni helt enkelt?
Det varierar ju lite beroende på hur många intressanta idéer vi tar in och hur många som åker ut, men utan att kunna sätta en exakt siffra så ligger vi på 15-20
ungefär något sånt.
15-20. Är det liksom, har ni någon target där gällande för hur spridda ni ska vara? Ni får ju en naturlig då med att aldrig få överstiga 15. Men delar man upp det så kan man ju få liksom
10 bolag. Så, typ, det blir mer naturligt liksom.
Ja, jag skulle säga att det beror på vad vi hittar för idéer och hur bolagen utvecklas. Vi kommer fram till en tes, en investeringstes eller ett case då. Varje gång vi investerar. Vad ska hända i bolaget? Vad vill vi se för att det här ska bli värdeskapande och värdedrivande? Och så länge bolagen följer det, då har vi kvar dem eller kanske ökar. Och följer de inte det, händer någonting som vi inte hade förväntat oss, då kanske bolaget, då säljer vi den aktien. Så det går lite beroende på hur det går både med bolaget, med värderingar, med börsen överlag. Ser vi många attraktiva köplägen, då blir det fler bolag i portföljen. Blir det tvärtom så blir det tvärtom helt enkelt.
En sak som jag tror väldigt många har svårt att göra, det är just det, alltså exit, alltså lämna, släppa ett bolag. Hur ser det ut liksom, när ni säljer? För med alla de här suspekterna måste ju leda till nya investeringar och då måste ni ju peta någonting från säcken, eller inte alltid men ibland.
Ja,
det är ett av våra svåra problem faktiskt att sälja.
Det blir ju ofta så att i och med att vi måste, det sa vi inte tror jag, men 50% av vår måste ligga i nordiska large cap.
Mm.
Och eftersom vi gillar småbolag generellt
Är det tufft?
Ja, det är mest de som vi vill köpa helt enkelt. Så då får man ofta ligga och balansera på gränsen, skala lite kanske, sälja någonting helt. Det beror lite på, skulle jag säga. Vi har ingen riktig exit-strategi. Det är kanske någonting för framtiden.
Okej, okay. Finns det, kan liksom, om säg att Tim har ansvarig för Ericsson på Large Cap liksom. Och ni har hittat ett annat aspekt som är ligger på Small Cap och ni vill investera i det, men ni har inte några pengar att ta av. Kan liksom, och ni tänker, så kommer ni väl som att så här, Ericsson är första som ryker, eller i alla fall en del av den positionen. Får Tim liksom en möjlighet att försvara den positionen, eller hur liksom, röstar ni om vem som åker?
Ja, vi brukar uppmuntra alla att liksom göra analyser av våra egna bolag konstant. Liksom. Mm. Så vi har haft en del hetsiga diskussioner om vissa bolag som vissa anser övervärderade och lite sånt.
Kan ni nämna något sånt som har varit en riktigt het potatis?
Ja, det har varit Chemometec framförallt har varit väldigt omdiskuterad.
Den har ju ganska saftiga multiplar.
Ja. Mm.
Men den har haft sedan 200%.
Ja, eller dyrt ska bli dyrt brukar vi säga.
Mm. Ja, det är vårt motto.
Nej, ja, dyrt är dyrt, men det ska bli dyrare. ja, men ibland Chemometec då, jag vet inte om det är typ 100 gånger sales nu kanske. 80.
Jag vet inte.
Nej, det är
väldigt går fort.
Ja.
Men man kan säga också, det är en sån som alla håller med om är väldigt dyrt. Mm. Sätter multiplar. Sen är det ett spännande bolag. Men det är väldigt svårt att hitta conviction tycker jag personligen. Nu kan jag avslöja, jag äger lite Chemometec själv.
Mm. Jag också för övrigt.
Men det är svårt att känna conviction att behålla det när vi kommer upp på 100 gånger sales. Jag vet inte om det kan det vara 300 gånger EBIT kanske. Jag vågar inte svära på det, men det är tre siffror.
Det är bakåtblickande i alla fall. Bakåtblickande då får vi tillägga.
Mm. Ja, det är en väldigt viktig sak att påpeka faktiskt. Mm. Men det brukar bli diskussioner om värderingen där. Ett annat vi kan nämna det är ju Medcap som vi har haft diskussioner. Ja, där vissa tycker att det är väldigt dyrt och vissa tycker att det är ganska billigt. Så det är ganska roligt att följa för oss. Som,
Medcap är väl ett förvärvsbolag inom Medtech va?
Ja, precis. Exakt, ja.
Mm. De är lite som AdLife fast mindre va?
Ja.
AdLife är typ 30 miljarder.
Ja, jag tror det är lite mindre.
AdLife är ganska stort. Mm. Jag tror det är både lite större och lite högre multiplar på AdLife.
Mm.
Men ja, det är spännande bolag. Jag gillar själv förvärvsbolag, Compounders.
Mm. Mm. Ja, men om vi är ändå inne på det så kanske du kan berätta lite om ditt case som du tog med idag. Du har ju flera case.
Ja, jag har många case att plocka över ägget. Men,
jag tänker på förvärv då. Alltså.
Ett trevligt förvärvscase som jag äger. Det är Stiptech som på tal om HCM som vi faktiskt hade besök av digitalt och såklart i våras. Men jag hade vd Jakob och deras förvärvschef Steven på ett möte som berättade lite om bolaget. Och
det var superintressant faktiskt. Mm.
Det är ett väldigt spännande sånt. De investerar i nischbolag eller ledande bolag inom en specifik nisch inom infrastruktur. Som jag tycker är ett väldigt intressant bolag. Och en väldigt intressant nisch att verka inom. Mm.
Inom infrastruktur, vad ingår i det? För om jag har förstått det som så är det typ allt. Alltså det är vägar men det är också fiber, telefoni och alltså det är ju...
Det är ett väldigt brett område.
Ja.
Men Stiptech har ju tre affärsområden.
Mm.
De håller på att avyttra ett. Men man kan säga att två stycken det är Special Infrastructure Solutions och Water and Energy. Och det andra, Water and Energy, det hör man ju lite på namnet. Det kan vara vattenledning under marken. De har ett bolag som de äger som jobbar med att hitta läckande rör under marken och sen reparera dem. Det kan vara energi som till exempel Rolec, ett bolag de förvärvade i vintras. Som tillhandahåller lösningar för till exempel laddstolpar för elbilar och liknande. Men det kan även vara såna här grejer som digital infrastruktur. De har ett bolag som jobbar inom cybersecurity. Så det är väldigt brett. Men det finns ett stort behov för investeringar. Vad jag har förstått inom infrastruktur. Så det är intressant den vägen tycker jag.
Men berätta lite. För de köper inte bara svenska bolag om jag förstår rätt.
Nej, det är ett svenskt bolag.
Mm.
Och de handlade väldigt mycket i Sverige förut. Jag tror fortfarande Sverige är ungefär 50% av deras totala koncern. Men de är allt mer aktiva i Storbritannien nu. Som blir större och större andel av deras koncern. De nämnde även nu här i deras senaste rapport att de börjar titta mot Nederländerna och Italien. Så man kan väl säga norra Europa egentligen. De har några bolag, de har ett bolag i Kroatien tror jag. Det är inte norra Europa men. Men de är lite spridda. Men koncentrerat mot Sverige, Storbritannien börjar bli större och lite övriga delar av Europa.
Mm. Jo, men det är intressant. Sverige är väldigt populärt med serieförvärvande bolag. Så det har ju blivit så att även onoterade aktiers värderingar har börjat tryckas upp. Så då får jag förstått som att Sdiptech börjar investera mer på andra ställen. Där man kan få bolag som omsätter ändå, omsätter ändå miljonbelopp liksom, för en rimlig prispeng. Liksom.
Ja, precis. Och det är väl lite anledningen till att, den främsta anledningen skulle jag säga, att jag har förstått som att de har gått från Sverige till att titta mer i Storbritannien. Där priserna är mer som de var i Sverige för kanske 2-3 år sedan. För de som sitter mitt i det här onoterade småbolagsdjungeln, om man kan kalla det, de ser ju liksom i realtid vad som händer med värderingarna. Och de sa i vintras att ja, men i Sverige så börjar det bli väldigt hett nu. Värderingarna sticker och de är väldigt, det är en sak jag gillar med dem ganska mycket, att de är väldigt disciplinerade kring prissättningen, vad de är villiga att betala för ett bolag. Och när de ser att priserna sticker ganska mycket i Sverige, men priserna ligger kvar i till exempel Storbritannien eller i Nederländerna, Italien, där man kan hitta ganska liknande bolag, ägarledda eller grundarledda, finkultur och så vidare, till lägre prislappar.
Mm.
Att man går dit istället och kan få samma avkastning på sin investering som man kan få i Sverige.
Mm. Ja, en fråga, eller jag vet svaret, men vill du förklara lite om deras förvärvsstrategi? Är de som en centraliserande koncern eller är de som decentraliserad?
Själva strukturen är decentraliserad. Och det betyder ju då att ja, men man förvärvar ett bolag och sen lämnar man det egentligen i princip som det var innan. Det de gör är att de går in och ändrar styrelsen kanske. Man sätter en representant i styrelsen. Sen börjar man även med ett långsiktigt mål då. Vem som ska ta över vd-posten sen. För ofta är det ju så att om man säljer sitt bolag till en grupp som Sdiptech, då kanske man har grundat det här bolaget, drivit det i sig 20-30 år. Man börjar känna att ja, men passionen har varit rätt gött nu liksom.
Men de köper alltså hela bolaget, de köper inte andelar utan de köper 100%.
Ja, precis. De har haft några typ 50% ägarskap, men jag tror att alla de har avyttrats nu faktiskt. Så de äger 100% av bolagen och förvärvar.
Där snackar man bra conviction rate för övrigt.
Ja, det är bra. Det är svinbra. Jo, men det är intressant då, för när vi hade besökt av vdn så pratade de om det, att de försöker alltid utveckla en sån här relation med grundaren. För ofta det som man tänker på, att ett grundare av ett bolag, man har ju liksom en relation med bolaget. Man vill inte bara sälja till vem som helst. Utan de liksom närmar sig och försöker verkligen förmedla att vi kommer ta hand om bolaget åt dem. Liksom. Och sen så har de ju även, de brukar köra mycket tillägg, köper skillingar också va?
Ja, det blir ju en liten hedge kan man säga. Och det innebär ju att om de köper ett bolag idag så kanske de värderar det till 60 miljoner. Och så betalar de 55. Och om 2-3 år eller om ett visst antal år i framtiden, om det här bolaget lyckas leva upp till ett visst antal uppsatta mål, då får de resterande av vad bolaget var värt idag samt lite extra kanske beroende på hur bra det går för bolaget. Och det blir både en hedge från Sdiptechs sida att inte betala för mycket om det här inte skulle bli en bra investering.
Mm.
Men också ett incitament för ägaren i bolaget som fortfarande driver det här de kommande åren. Att inte bara ge upp för att han har fått 60 miljoner liksom för sitt bolag. Utan han kan få lite mer om man jobbar hårt de sista åren.
Förvärv på villkor är någonting jag själv uppskattar väldigt, väldigt mycket. Och är någonting vi ofta jobbar med i min sida. Jag jobbar som rådgivare vid finansiella transaktioner. Och lite som du var inne på där, så kan jag helt instämma med att vi såg en extrem uppgång av värderingar under vintern. Men jag tycker å andra sidan att den har kommit ner lite nu till och med sommaren. Vi ser att massa börsnoteringar i mindre bolag, alltså microcap måste vi småla, det är inte en small cap liksom. Men där värderingen då har kommit ner igen. Så att det kanske finns möjlighet för Sdiptech att kolla tillbaka på den svenska marknaden. Jag förstår självklart att de kanske inte är helt blunda för Sverige. Men det finns ju mycket tillväxt att hämta på andra marknader.
Ja, jag tror att de har nog väldigt, väldigt många bolag i sin pipeline. Jag kan nämna lite snabbt deras process när de investerar. Jag tror de lyser ungefär 40-50 bolag i veckan. Så de liksom grundligt, ja, men lite som våran suspect, fast kanske lite mer vad vi jobbar då i HCM. Men 40-50 bolag i veckan som de tar upp i sitt investmentteam. Och de så tar de ungefär 10 stycken som de säger, men det här ska vi titta lite närmare på. Och det här går då varje vecka året om. Och sen börjar man ta kontakt med dem. Man börjar djupare analys, man börjar ta kontakt med ägarna av detta bolag. Och så jobbar man med dem i vissa fall 2 år håller man kontakten. Kanske längre. Jag vet att ett av de senaste förvärven de gjorde så sa de att vi har haft kontakt i 2 år med de här. De sa även att de brukar ofta ta kontakt under sommaren med bolagen när man ligger i hängmattan och tänker att man kanske ska ligga kvar lite.
Just, ja, just det, han nämnde det.
Lite intressant strategi.
Varför påpekar han, varför tycker jag att han att det är bra?
Nej, men om, alltså, tänkte jag om grundaren ligger och har semester liksom och är hemma och tar det lugnt, tänker jag. Och så är det någon som ringer och kanske är intresserad av att köpa bolaget. Mm. Tänker jag, åh vad gött, kanske jag kan ha mer semester.
Det kan ju vara till exempel att de har hörts tidigare, men så säger man att nej, jag vill inte sälja mitt bolag riktigt. Och så väntar man ett år. Ja, nu är det sommar.
Jaha, alltså de menar då söker grundaren den lite billigare semesterpengen.
Ja, och kanske känner att om man säger att jag hörde av mig till er för att jag ville köpa podden förra året liksom. Och då sa ni, nej men det, vi kör på nu. Mm. Och så nu hör jag av mig igen. Jag har hållit kontakten i ett år. Mm. Sagt bra avsnitt sist liksom. Hör jag av mig nu istället. Ni har semester. Slutet på semestern, ni känner att snart dags att börja ta upp det här igen.
Hur mycket ska du ha för?
På 5 gånger ebit.
Mm. Oj, ja, det är bra.
Ja, så hög värdering har vi aldrig fått tidigare.
Nej. Är det heller inte någon som vill köpa innan? Jag tror inte det går att köpa det.
Nej, men
det är bra. Fortsätt, vad gör de sen då?
Jo, men sen så fortsätter det här djupanalysarbetet. De räknar på det. De gör DCF-er och alla möjliga modeller. Jag vet, de brukar räkna på en IRR, alltså en internal rate of return på över 20%. Och kan de...
Organiskt? Alltså så här, liksom utan...
På varje enskild investering.
Ja.
Från start till exit, om det nu. De går in för att äga detta i all evighet. Sen har de gjort lite avyttringar nu i år. För de har haft 2 affärsområden som sagt som de satsar på nu. Som växer ganska bra. Rörelsemarginaler på 20-30%. Så det är ganska lönsam business. Sen har de haft det här tredje affärsområdet som heter PTS, Property Technical Services. Som är typ hissar, renovering av dem och så vidare. Och det är ganska... trött business kan man väl säga, eller stabil men rätt trött, det växer inte så mycket och det är ganska låga marginaler. Så det vill man nu gå ifrån och satsa mer på det som växer snabbare och är mer lönsamt.
Ja, jag förstår. Men frågan grundar sig lite mer i, fortsätter de att investera mer efter de har köpt bolaget? Det vill säga att liksom, går de in som en liksom, financial backing eller köper de bara och så kör de helt decentraliserat och så säger de, nu får ni köra liksom med det ni har.
Jag skulle säga att bästa sättet att förklara det är att i så hög utsträckning som möjligt så vill de ha det decentraliserat. Men sen är det klart att om ett bolag skulle börja gå på knäna och Stiptex sitter på en kassa på 350 miljoner, då säger de såklart inte att nej men ni får inget, utan då går de in med det som behövs. Men målet är ju att alla bolag ska generera bra vinst, bra kassaflöden och klara sig på det. Men de stöttar ju självklart sina bolag.
Mm. Men om de får då 20% på sina projekt då som de investerar i, borde inte det också rätt en väldigt hög avkastning på eget kapital?
Jo, men det gör ju det i slutändan. Och det är väl lite därför. Det är väl det jag ser framöver härifrån. De har legat, jag tittade igenom här lite innan vi spelade in, de har gått från 12% för några år sedan. Sen gick upp till 13, 14, 16%. Så den tickar ju på liksom. Och jag tror att i och med det här nya fokuset, för det är relativt nytt att de koncentrerar sig till de här 2 mer lönsamma affärsområdena. Där ser jag större möjlighet till de här 20% i avkastningen per år då, framöver. Och jag tror också att avkastning på eget kapital kommer öka. Och det är det man vill i slutändan, att den ska vara så hög som möjligt.
Mm. Hur stort är bolaget och hur ser lönsamheten ut? Vi snackar ju lite om avkastning på eget kapital. Men resten då?
Jag tror, det svänger ju ganska mycket på börsen nu.
Det är klart det gör det.
Jag tror att de ligger runt 13 miljarder ungefär.
Okay.
Så det har gått väldigt starkt sista åren. Och tittar man på lönsamheten, så om man gillar bruttomarginaler så ligger de på 65% ungefär. Runt där.
Det är bra. Det har vi snackat mycket om tidigare.
Ja, det är bra.
Jag tittar också mycket på bruttomarginal. Ja. Det är fint.
Ja, men det är möjligheten att kunna tjäna mycket pengar, är det ju, skulle jag säga.
Ja, men precis. Där får man en liten hint om skalbarheten. En liten första hint sådär. Sen har Stiptech, om man tittar på bolagsnivå inom gruppen, så har de ett sånt väldigt tydligt mål med sina investeringar, att det ska vara rörelsemarginal på minst 15%. För det tycker de indikerar att det här är ett bolag som är ledande i sin nisch. Tittar man på gruppnivå så har den expanderat väldigt mycket sista åren. Så jag tror den ligger runt 18% nu på gruppnivå, ebit-marginalen. Och de guidar för 25% för hela året 2021 nu då. Mm. Så det tycker jag är en bra nivå av rörelsemarginal som eventuellt skulle kunna expandera lite.
Och vad är price per ebitda?
Det var väl det här det vi pratade om innan, på bakåtblicken eller framåtblickande. Mm. Tittar vi bakåt 12 månader, vilket jag personligen tycker är jätterelevant för ett växande bolag, då ligger vi på 50-60 gånger ebit kanske. Mm. Ser ganska dyrt ut. Men tittar vi fram ett år så går det ner på 30-35 på mina egna siffror då. Tittar vi ytterligare ett år så under 30, ungefär 20 gånger ebit, 25 gånger ebit. Eller ebita då ska jag tillägga. Mm. Det är ju den här klassiska compounder-multippen.
EBITDA helt enkelt.
Eller EBITA.
Ja, okej.
Så det är helt enkelt EBIT. Ja,
förklara gärna varför du vill ha EBITA.
Mm. Det är som en EBIT kan man säga. Fast man rensar för de här engångskostnaderna som kommer vid ett förvärv. Lite goodwill och lite avskrivningar och sånt där. Så är i princip en EBIT. Fast
Så det ska reflektera de underliggande verksamheterna egentligen då?
Ja, men precis.
Och inte ta med resten, tjafset.
Exakt, ja. Och vad var tillväxten bara?
Jag tror de kommer växa ungefär 50-60% i år.
50-60%?
Ja.
Ja, det är mycket.
Inkluderat förvärv då.
Ja.
Den organiska tillväxten har de ett mål att ligga mellan 5-10% per år. Nu har det varit 15, 16, 17 sista åren. Det var negativt tyvärr det här kvartalet. Men Q2 2020 var ett lite speciellt kvartal.
Det var det.
Och just i Stiptex fall så blev EBIT ganska dopad i och med att de kunde kapa rätt mycket kostnader som kommer tillbaka i år då. Men jag ser ändå ganska goda möjligheter till en någonstans mellan 5-10%. Jag räknar själv på 5% för att kunna bli positivt överraskad.
Mm, lite konservativt. Det är jättebra att ha lite säkerhetsmarginal.
Ja, precis.
Ja, men vad bra. Det var ett jättebra case tycker jag. Hur hittade du det här bolaget? Hur kom det upp på din radar?
Det här är nog faktiskt det enda bolaget som jag har hittat via en screener.
Alltså?
Ja, jag brukar screena lite för skojs skull ibland. Men jag tycker generellt inte att det ger mig de bästa casen. Mm, men just det här lyckades komma upp när jag screenade, ja, det var förra året i mars-april där. Så där kunde man få fram lite fina bolag om man, även om man var ganska värderingskonservativ. Det var ju precis innan den här multipel-expansionen började.
Okej, hur mycket du annars hitta bolag då om du inte ökar använda screener?
Jag försöker vara rätt lyhörd egentligen.
Ja, örat mot rälsen.
Ja, men precis. Det kan vara att, ja, men till exempel i HCM så får man jättemycket bra case serverat. Mm,
ja, det är sant. Det är grymt. Alltså, om ni går på en högskola med ekonomiriktning och är intresserad av börs så borde ni kolla upp om det finns några lokala börssällskap. För man får ju jättebra idéer, faktiskt.
Ja, så det är
ju flera saker som man lärt sig där, liksom, som man tagit med i sin egen portfölj.
Ja, och sen för att fortsätta. Alltså, Twitter till exempel. Försöker jag scrolla runt på lite.
Jag hörde att du är rätt av en Twitter-profil.
Jag låter Tim stå för de orden.
Ja, profil.
Jag skulle
inte,
själv men
du,
inte...
Du har ändå 1000 följare någonting och sånt. Det är
ja.
Ja, det är
du är en micro-influencer.
Helt ja, micro-influencer.
Det är väl det närmaste jag skulle kunna godta. Men jag vill ändå inte gå under den.
Men jag tycker du har väldigt bra trådar tycker jag. Han kör en del case. Och jag tyckte om det här senare så pratade om det här med brus och långsiktighet också. Vill du inte prata lite om det fort?
Jo, men det kan vi väl ta upp. Det är ett ganska intressant och relevant ämne tycker jag. Det här med att man som investerare ofta utsätts för brus. Vilket kanske inte alla känner till. Men om man förklarar, det är lite individuellt tror jag vad man väljer att, hur man väljer att definiera det. Men jag skulle säga sånt här som får en lite orolig om man inte är tillräckligt påläst eller har tillräckligt mycket conviction i sina egna av. Det kan vara att någon stor Twitter-profil går ut och sågar ett case. Jag sitter och äger det caset och blir lite nervös. Det kan vara en sänkt riktkurs från någon bank. Det kan vara, ja, men egentligen vad som helst som gör. Det kan till exempel vara en kursnedgång. Det är väldigt intressant.
Ja, det kan vara. Ja.
Så här, nothing changes sentiment like price finns det ju ett känt citat.
Nej, så är
det. Man kan tycka att en aktie är köpvärd på 100 spänn och sen går den ner till 80. Och då blir man nervös. Det är ganska intressant psykologi där.
Mm. Ja, nej, men vi är ju flockdjuren då. Och är det inte någon som vill köpa den för 100 kronor, då är vi ju rädda för att folk inte vill köpa den alls.
Så exakt, ja. Ja.
Alltså det, så min poäng, min latråd då, som du tog upp där, det är väl egentligen att för att bli en framgångsrik investerare så tror jag att man ska ju dels kunna vara duktig på att analysera bolag, förstå vad som är ett bra bolag, vad som är ett dåligt, ganska grundläggande. Men det går ganska fort att kunna sortera ut bra och dåliga. Sen kan man alltid utveckla sin analysförmåga. Men jag tror att det som man kommer tjäna mest på över en 10-20 års period, det är att inte gå på där och liksom falla för brus. För att om jag sitter och en aktie går ner 20% men ingenting har hänt i bolaget, då kan det antingen ha varit att det var övervärderat innan. eller att det är något helt irrationellt som händer och irrelevant för mitt långsiktiga case. Så man bara kan strutsa igenom detta och liksom hålla ut, äga aktien. Då brukar man bli belönad i det långa loppet om man har rätt i sin grundläggande analys.
Ja, helt rätt. Alltså jag tycker strutsa är ett väldigt bra begrepp. Alltså det är så man ska göra, tycker jag.
Jag tycker det mer låter som att man ska köpa noise cancelling-hörlurar. Stäng ut i bruset.
Kan man nog tjäna mycket pengar på det.
Ja, sådana hörlurar vore väldigt bra om man kunde ha det till börsen. Liksom. Nej, men strutsa är väldigt bra. Alltså, jag tycker inte ens om att gå in på mitt konto liksom, och kolla hur det går. Liksom.
Nej, det är ett väldigt bra sätt.
Kolla inte det. Det spelar ingen roll vart kursen står det.
Jag brukar ladda ner, eller lägga in mina, om man har en iPhone då, ja. Så har vi en aktieapp. Där brukar jag lägga in mina bolag i portföljen. Mm. Då slipper jag gå in och titta på Avanza, ja men hur mycket pengar har jag förlorat idag?
Ja, nej, det vill
eller vunnit och bli girig. Ja. Och bara titta, liksom, ja men idag går aktien upp, kul, då behöver jag inte titta mer idag. Sen är det klart man tittar hur det går. Man är ju lite börsnörd liksom. Ja. Men det är ett väldigt bra sätt att inte få den här paniken, har jag märkt då, för mig själv.
Man säger att man ska alltid prata procent. Men det är klart, någon mån så är ju kronorna värda någonting. Med tanke på, har du bra size i en position som går dåligt och så har du liten size i en position som går bra, då börjar ju kronorna plötsligt spela någon roll. Men har man en jämn fördelning så tycker jag absolut det är mest sunt att kolla på procent och kursen. Och som du, Tim, sluta kolla på liksom kursen överhuvudtaget. Det är ju extremt starkt, skulle jag säga. För att...
Jo, men det är klart jag gör det med, men jag försöker undvika det liksom. Mm.
Till alltså, kolla högsta möjliga grad då liksom.
Ja, kolla nyheterna istället. Kolla vad som händer i bolaget.
Ja, men egentligen borde man ju basera sin syn på bolaget efter kvartalsrapporter. Kanske om det händer någonting mellan kvartalen eller mellan rapporterna. Man behöver egentligen inte ha egentligen någon annan syn på det.
Pressmeddelanden kan ju vara rätt bra att hålla koll på också.
Jo, men det är sånt som händer mellan rapporterna, tänker jag. Ja, men vissa, jag märker ju, om man följer vissa bolag så kanske kursen går upp. Det har vi sett under det här året, senast som art. Ja, nu går kursen upp jättemycket. Och så om vi tar Twitter till exempel, där många skriver mycket liksom vad de tycker och tänker. Då läser man, ja men Embracer är ett rätt bra exempel nu. Ja. Det gick ju jättefint förra året. Alla tyckte det var ett jättebra bolag. Förvärv efter förvärv och kursen gick liksom. Men nu har den har stått stilla nu, kanske gått ner lite under en period. Ja. Jag tror den är upp 5% i år, kanske. Kanske
inte så mycket, den var uppe i 250-tal, nu är det typ 210, 18, 20. Jag vet
men vi snackar fortfarande 100-200% på ett år, vilket många verkar glömma.
Ja, det är ju väldigt bra.
Och nu ser jag folk som säljer. Folk pratar om att PS-talet är för högt, vilket jag tycker är lite konstigt i ett lönsamt bolag.
Allt har varit detsamma.
Ja, men sådär. Och man märker att folk blir negativa plötsligt. Och så tittar man i rapporterna, vad har hänt sen sist? Det har egentligen inte hänt någonting med att kursen har gått ner lite.
Och typ deras vinst har ju nästan dubblats, tror jag. Eller om inte, kanske, jag har inte exakt koll, men de har ju väldigt stark vinsttillväxt.
Ja, alltså, det har ju, jag följer inte det här bolaget så noga, ska jag säga. Det är mer att jag har märkt att det är väldigt tydligt att folks syn förändras efter kursen.
Ja, jag vet ju, för de tog in pengar eller öppnade en kreditlina för att göra fler förvärv, vet jag, någonstans mellan påsk och sommarlovet. Eller ja, det är stora sommarlovet när det börjar. Och så var det många som hoppades på ett förvärv innan sommaren. Men jag vet att Wingefors, som är en riktig stjärna till vd, alltså med vd för Embracer, han gick ut i sociala medier och postade en bild på hans husvagn.
Ja, just det, såg jag.
Och skrev att han skulle ut på semester nu. Så att jag tror kursen gick ner på det, för att folk insåg att det blir nog inget förvärv innan sommaren.
Ja, det var ett tag sedan han gjorde förvärv nu.
Ja.
Men det är också en grej med förvärv sedan bolaget. Vissa blir ju beroende av det nästan liksom.
Ja, det känns lite som att man får, som ni säger, kolla på den faktiska vinsten de gör i dagsläget. Och liksom... Sluta stressa upp sig över resten.
Ja, våga vara långsiktig helt enkelt. Vad kommer hända det kommande året eller de kommande 5 åren? Det är inte många som vågar titta så långt nu.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har du något mer case du vill bjuda på som du kan tycka är
kul? En
liten going.
Vi har lite goingar. Jag och Tim delar ju några favoriter.
Ja, vi brukar snacka en del på både Facebook och Twitter ibland.
Ibland så här också över bordet.
Ja, över bordet. Spelar frisbeegolf då.
Håsar ni aktier, det är det ni säger?
Ja, med varandra. Eller och bäsar också.
Ja.
Men vilka vill du ta då?
Ska vi ta det norska?
Ja, norska.
Lönsamhetsundret.
Ja.
Arctic Symes.
Arctic Symes, väldigt fint.
Det där såg jag faktiskt komma. Jag sa det till Tim förut. Ska ni inte dra Arctic liksom? För det är
jo, det är bra, grej. Det är bra. Men det har varit en liten Twitter-snackis faktiskt.
Ja, det har ju blivit det. Och kursen har gått väldigt starkt också.
Ja, jag tror den är upp 900% sen förra året eller någonting. Alltså under coronabotten och liksom.
Ja, och precis innan där. De vi kan ju dra caset lite snabbt så folk ja, förstår vad vi pratar
jättebra.
Om.
Det är jättebra.
Det är ett ganska komplicerat bolag. Jag har ägt det här sen förra hösten. Och det tar väldigt lång tid att känna den här riktiga
förståelsen.
Ja, men lite så. Det kom, jag förstod ganska snabbt att men det är spännande. Men det tar en stund när man verkligen förstår vad som är spännande. Det här är helt enkelt en, vad säger man, enzym.
Enzymer producerar de.
Ja.
Ni vet, om ni har gått i grundskolan en gång, hoppas jag ni gjort. Så pratar de om att man klipper. Enzymerna klipper ju liksom ner celler.
Ja, det är en av funktionerna.
En av funktionerna bland annat.
Det finns ju väldigt många enzymer med olika funktioner eller arbetsområden.
Mm. Ja, det var så jag lärde mig om enzymer i första fall. Ja. Ananas bland annat. Där de naturliga enzymer i. Skitsamma, det var... Ja, kör på. Mm.
Ja, men det är spännande för att enzymerna kan användas till många olika saker. Jag tror Arctic Symes har tre olika användningsområden till sina. Det är dels gen- och cellterapi. Det är diagnostics heter det va? Och sen är det therapeutics. Det kanske är samma de två sista.
Mm.
Men det jag tycker är intressant, det är själva genterapi-exponeringen man får med detta. Och om man känner till exempel CRISPR, gensaxen. Det fungerar som så att man har en enzym, är det väl då, som letar upp själva DNA-strängen. Detekterar det här felaktiga området som har bildats på DNA-strängen. Klipper av det felaktiga området, ersätter det med en genmodifierad, eller en modifierad gen då helt enkelt, och limmar ihop detta.
Mm.
Och vad gör enzymerna? Ja, men vad gör enzymerna i detta kan man ju undra då. Då är det enzymerna, som du sa, som klipper upp dem.
Mm.
Sen finns det även enzymer som limmar ihop detta.
Mm.
Så då förstår man liksom vad de här används till och varför det är viktigt i en genterapi behandling.
Enzymer används väl också för att bryta ner mat, va? Med ens mat.
Mm, exakt,
matsmältning.
Det var det jag menade om grundskolan.
Amylas heter det enzymet. Ja. Kommer jag ihåg från nian.
Snyggt. Snyggt. Jo, men det som är intressant då, den här genterapimarknaden, den växer ju starkt. Och som jag nämnt tidigare så pratar vi ofta om hackar och spadar. Och det här är typiskt hackar och spadar play liksom, om man säger så. Så du slipper den underliggande risken i forskningsbolag eller bolag som gör läkemedel. Du får ändå exponering mot den här trenden.
Jag tänkte precis fråga dig, vilka är det då som är the gold miners? Det är ju då forskningsbolagen, de som tar fram nya läkemedel då, om jag tolkar det rätt.
Det är de som kan bli med riktiga smällkaramellerna om de lyckas med sitt läkemedel. Men risken är ju mycket större att de inte lyckas.
Mm.
Men då kommer ju de här in som en underleverantör av Arctic Symes till över 300 kunder.
Så under hela den här forskningsprocessen, då har de köpt enzymer av Arctic Symes?
Ja, precis. Så medan forskningsbolagen bränner pengar, då är det Arctic Symes som cashar in.
Exakt, ja. Och det som är så intressant också är att när de går till nästa fas, då måste de ju ha mer patienter och mer resurser. Så då skalar de ju upp deras beställningar av Arctic Symes, helt enkelt.
Hela tiden?
Ja, så länge de avancerar liksom. Ja,
steg för steg, helt enkelt.
Steg för steg.
Och skulle man ha sån tur som aktieägare att... ett bolag eller en kund till Arctic Symes går hela vägen till kommersiell fas, att de blir godkända och får sälja till marknaden, då blir ju volymerna många gånger större.
Exakt,
än under kliniska studier.
Exakt, ja.
Har de någon sån kund i dagsläget?
Jag är inte helt, jag tror inte det.
Jag tror inte de har just nu.
De har, det är många som forskar, men genterapi är fortfarande ett tidigt stadium.
Mm.
Och anledningen till att jag tycker det är intressant, det är att det läggs så otroligt mycket pengar på själva forskningen. Mm. Det finns sådana studier som kommer varje år. Om man säger att det är öka med många miljarder dollar per år globalt.
Mm. Ja, det är en ny sorts medicinskt område liksom.
Ja, det beskrivs som den tredje revolutionen tror jag inom läkemedel.
Ja. Så det kan ju bli väldigt stort hela det här med genterapi och sånt.
För att sätta i perspektiv, jag tror att den första, eller om det var den andra, en av de här två första revolutionerna, det var vad säger man, Alvedon. Eller det som var det underliggande läkemedlet i Alvedon.
Så där, ja.
Och det är ju ganska vanligt förekommande idag.
Exakt.
Så, men för genterapi är ju då, jag förstod det som den här processen av att klippa, reparera och byta DNA-strängen.
Ja,
ja, exakt, ja.
CRISPR som jag hoppas att jag beskrev hyfsat korrekt. Det är en typ av genterapi.
Så detta var ett av deras ben, om jag förstår det rätt? Eller är detta deras huvudben? Eller?
Det är ju mitt huvudben eller? I caset. Ja. Men de har även till exempel vaccintillverkning. De har en kund som det pratas mycket om som heter Reitera från Italien.
Det är en liten option i caset skulle jag säga.
Ja, men precis. Och det kan vi säga överlag om de har över 300 kunder. Det blir mycket optionalitet i caset. Alltså det är mycket som kan falla väl ut utöver de här intäkterna från deras forskningsarbete. Men Reitera, de håller på och forskar och jag tror de är i fas 3 nu, va?
De gick nyligen i fas 3 i en egen, de har gjort eget covid-vaccin.
Oh.
Italiensk bolag är det.
Mm. Och vi har några vacciner ute på marknaden idag som används. Det här är inget mRNA-vaccin. Men så man kan ju fråga sig, vad har det här för plats på marknaden? Men vi har ju faktiskt många utvecklingsländer, till exempel Afrika och stor del av Asien. De har ju, jag har ingen bra statistik, men de ligger långt efter vår del av världen.
Ja, alltså kollar man globalt så ser man, alltså, man blir lite, får lite bias när man är i Sverige. Nu är alla snart vaccinerade liksom, men om man kollar på andelen av vilka länder som är vaccinerade så är det ju rika länder framförallt. Och liksom Johnson & Johnson, de kan inte producera nog, utan det finns definitivt plats för fler.
Ja, precis.
För låginkomstländer och så vidare.
Och som det ser ut nu så verkar det som att vi kommer behöva ta fler än två doser framöver. Men det är
påfyllningsdoser och så
vidare. Jag hör bara att det blir fler och fler doser.
Det är ju så, men det får vi låta framtiden utvisa. Mm.
Ja, i alla fall. Ja, det är en intressant option i bolaget. Och de fas 3-studien ska vara färdig i höst eller i jul eller något till, tror jag.
Något sant. Vi får se hur det går.
Så det kan bli intressant. Ja, men det som också, nu har inte vi pratat om, nu bara pratat om tillväxten, men det som också är intressant är ju deras lönsamhet i bolaget.
Ja, det är verkligen, det var ju så här att de hade ju två affärsområden innan, alltså två huvudsakliga. Det ena var enzymer och det andra var beta-glukaner som blödde pengar. Och det man gjorde precis innan den här stora aktiekursuppgången som vi berättade om i början, det var att man fasade ut den här beta-glukan-historien. Sålde den förra året, i höstas tror jag det var.
Nej, exakt, ja.
Så nu fokuserar man helt på enzymer och det visar sig vara otroligt lönsamt. Alltså. De hade ju ett extraordinärt kvartal nu i första kvartalet i år. Den senaste rapporten som släpptes.
Ja, det var rökare.
För att komma till, börja med bruttomarginalen så snackar vi 99%.
Det är,
jag har inget högre.
Nej, det är otroligt sjukt egentligen.
Som på norska, ja, det är dejligt då.
Ja.
Så kämpelig kurslig.
Det låter ju väldigt trevligt.
Ja, så du innebär det väl alltså att om de säljer en produkt för 100 kronor så kostar det 1 krona.
Ja, precis.
Att producera det.
Mm. Och resten blir liksom brutto inkomst för, eller intäkt för.
Sen drar de av verksamhetskostnaderna. Liksom.
Ja, exakt.
Men
ja.
That's it. Och vi snackar ju potential skalbarhet tidigare med bruttomarginal och jag tycker att det visar på exakt det. Alltså att möjligheten att kunna tjäna väldigt mycket pengar på mindre, eller förhoppningsvis fler sålda produkter.
Ja, precis. Och man kan titta längre ner på resultaträkningen för att komma närmare det som vi aktieägare kommer få i slutändan. Och EBIT-marginalen ligger över 60%. Mm. De har en free cash flow-marginal på 55% runt där. Och sen kan man ju titta för att få en bild över skalbarheten. Det finns något som kallas inkrementell EBIT-marginal.
Mm. Vilket, det är jättebra om sök upp det, så det är jättebra att använda i sin analys.
Ja, det är ett väldigt intressant, jag lärde mig det här hyfsat nyligen, men det är väldigt användbart för att det är, man kan väl enkelt förklara det som att varje ny krona de tjänar, så om man tjänar 100 kronor 2020 och tjänar man 115 kronor i år, då tittar man på de här 15 som man växte med och så tittar man på hur mycket av det här som blir vinst.
Exakt, ja.
Så det visar ju att i det långa loppet, hur mycket av de extra kronor man kommer tjäna med åren, hur mycket av dem blir vinst. Och är de mer än det man tjänar idag, då kan man ju dra en slutsats kanske att det finns potential att tjäna mer på allt man tjänar i framtiden.
Exakt, ja.
Och jag tror att för att prata Arctic Times, deras inkrementella EBIT var senaste kvartalet 78% kanske. Kan ha fel på någon enhet, men... Ja.
Räknar man då på ett års sikt, eller hur lång sikt kollar man på då när man tänker
framtid? Man kan kolla på kvartalsbasis med, eller om man vill.
Ja, det får man välja själv.
Ja.
Men jag brukar titta alltså year on year. Så ja, okay. Q1 som det var nu sist, 2021, minus Q1 2020.
Ja, precis.
Ja, väldigt intressant bolag i alla fall. Men det är också... Det här bolaget verkar ju väldigt bra såklart, men värderingen blir ju också ganska hög om man kollar. Men samtidigt, ja...
Det blir ju höga multiplar. Sen tror jag att de kommer kunna växa mycket framöver. Men samtidigt är det en väldigt komplex materia att hantera, om man säger så. Mm. Det tar tid att analysera. Mm. För mig då, som inte är... Jag gick visserligen natur på gymnasiet, men jag är ingen biolog så sett. Så att det är rätt mycket att ta in, rätt mycket att processa, rätt mycket att förstå. Mm. Men ja, det jag har förstått tycker jag är ganska intressant.
Ja, det är väldigt intressant. Jag vet ju att deras enzymer har ju också konkurrensfördelar mot andra enzymer på grund av var de kommer ifrån.
Ja, precis. Som Arctic i deras namn anspelar på. De håller ju till i Tromsö uppe i väldigt mycket norr i Norge.
Det är långt norr upp.
Det är väldigt långt norr upp. Och där som jag har förstått det så är ishavet ligger väl där utanför. Och de, till exempel, de använder ju torskar, tar de enzym från, till vissa av deras enzymer. Och i och med att de lever i det kalla vattnet och det är ganska hög salthalt där uppe, då blir enzymerna mer salttåliga och det ger en väldigt stor fördel helt enkelt för de som använder enzymen. De blir mer tåliga för,
ja, mer tåliga
för temperatur. Man ska aktivera de här för att de ska fungera. Och de är lite lättare att...
Så om jag tolkar rätt så enzymer från norska torskar uppe i norra Norge är lite av deras enzymernas raidboss. Stämmer detta?
Ja, det är nog en bra förklaring.
En bra förklaring. Jo, men intressant. Men vad var värderingen då? Är det väl typ 60 gånger sales? Eller?
Ja, jag tror nu har väl den också gått lite, ja, det är uppåt sista tiden. Men jag tror den ligger på typ 60 gånger EBIT också.
Ja, så det är det som är intressant också. I och med att de är så lönsamma. Så om man kollar värderingen på sales ser det ju skyhögt ut. Men kollar du på EBIT så ser det ju bättre ut.
Och det kan jag gärna flika in med just det. Jag ser många som är ute, inte för att de liksom bäsar mot mina egna bolag, men bara en generell spaning här nu då. Många som är ute på Twitter till exempel och jämför EV-sales-tal på väldigt lönsamma bolag och tittar, nu har EV-sales gått upp från 40 till 60. Låter jättedyrt om man tittar så, men har man en EBIT-marginal på 70% som vissa bolag har?
Jag säger så här, skit i omsättning, frågan är vad de kan tjäna.
Ja, men precis, och tittar man på EBIT-multiplarna, det är ju det som är relevant i ett lönsamt bolag. Så titta på hela bilden och inte bara en multipel som passar dem som vill vara lite negativa.
Ja, det var jättebra input tycker jag. Och du äger aktier här, vill du tillägga?
Jag äger lite aktier i Arctic Times, ja.
Mm. Och i Sliptech. Och jag äger i Arctic Times också, för att tillägga. Ja, men ska vi gå in på ett annat kuligt segment som vi brukar ha? Vi brukar ha ett segment, nu sa ju du, pratade lite om det visserligen Ludvig, men vi brukar ha ett segment som kallas för veckans volley.
Ja.
Känner du igen det?
Ja, men jag brukar lyssna på en podd, det kan jag känna. Ja. Så jag har hört detta innan.
Har du någon volley på uppstuds, om du har någon spaning? Nu pratade du lite om price sales, men...
Ja, det var en liten tjuvstart kanske.
Ja, har du något annat roligt?
Det finns ju vissa... Ja, men jag kan ta den här förvärvs... marknaden som vi ser.
Kör.
Vi pratade lite om Sliptech förut och förvärv egentligen. För att ta någonting som var en helt annan size än vad Sliptech brukar handla, så var ju Square ute och köpte lite.
Ja, just det. Det är jättebra, jättebra volley. Ja, kör.
Square är ett amerikanskt fintechbolag. Kan man väl beskriva det kort. Det är Twitter-grundaren Jack Dorsey som även har grundat detta. Och de handlade ju, eller de förvärvade ska jag säga, australiensiska Afterpay heter de.
Ja, jag minns deras IPO. Det var inte så länge sedan som de börsnoterades.
Nej, det var det kanske inte. Det vet jag faktiskt inte. Men nu så verkar de i alla fall lämna börsen för att framöver hamna under Squares vingar.
Mm. Så har Square lagt bud på hela bolaget?
Exakt, ja.
Och det som är lite intressant tycker jag, det är dels storleken på erbjudandet. Det var 29 miljarder dollar. Det är ganska saftigt.
Mm. Det är rätt många kronor.
Och vad som är också lite intressant, det är att de lägger hela budet i aktier.
Och varför skulle man vilja lägga allting i aktier i frågan?
Ja, det kan man fråga sig.
Det kan fråga sig.
Men då är det så, för då tror man ju mer på Squared än vad man gör på Och Afterpay måste ju bli helt enkelt. Eller det beror ju på
tror de ser sin en aktie som billigare finansiering än kassa liksom.
Ja, vi kan ju nämna multippen som de...
Ja, multippen var helt total.
Och då kommer vi tillbaka till det där med sales multiple. Mm. För det är det vi pratar om här. Det var, du får gärna rätta mig om jag är fel, men jag tror det var 44 gånger sales.
Ja, någonting 40 tror jag det var, jag minns inte exakt. Ja.
Sen har ju, sen gick Squares aktie upp typ 10-15% på det.
Ja, gjorde det? Jag har kollat.
Så att då blir ju budet mer värt, tror jag.
Ja, det är klart. Ja.
Jag vet inte om de la bud i absoluta dollar.
Men... För mig är det lite av liksom ett signum för förvärvsbolag. Just det här med att bolag som vill förvärva använder sin egen aktie som förvärvskapital. Och i nyheten om att de vill förvärva ett annat bolag så går deras aktie upp. Så det känns lite som att de tar med det lite i sin kalkyl när de ska lägga ett bud.
Ja, men just den grejen kan man ju diskutera ganska länge.
Mm. Och det har vi gjort också. Mm.
Ja, det är spännande. Men, ja. Jag tycker det är intressant att man lägger just 100% av budet i aktier.
Det tycker jag också. Det är väldigt ovanligt.
Det har vi sett förr, kan man ju säga. Mm. Nu tror inte jag att Square är ett bolag som är nära att konka. Men det är ändå ett intressant fenomen att man lägger ett bud på 29 miljarder dollar. Mm. 44 gånger sales.
Ja, det är väldigt utspännande. Vet du vad utspänningen var?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det känns som att det borde vara ganska hög utspänning på det för aktieägarna.
Ja, det är ju, jag vet inte vad Square har för market cap, men...
29 miljarder dollar är ju liksom ett bättre bolag på large cap i Sverige.
Ja, det är ju ett OMXS30-bolag liksom.
Ja, det är ganska stort.
Ja. Så att, ja, men det var ju superintressant. Bra volley, tycker jag.
Bra case också. Det var fantastiskt intressant att höra mer om. Och jag tror vi vill tacka dig. Eller jag tror inte, jag vet faktiskt att vi vill tacka dig. Så att extremt kul att du ville delta i den här podden.
Jag får tacka för möjligheten att vara med. Det var jättetrevligt att snacka lite aktier mer.
Ja, det är grymt. Jag kan tillägga det också med HCM ju att vi kommer att öppna en rekryteringsperiod snart. Så om ni pluggar på Handelshögskolan i Göteborg så borde ni...
Kommer vi få sponsorpengar för det nu?
Nej.
Absolut inte.
Men om ni gör det så får ni hålla koll på Instagram.
Ja, och tveka inte. Ni kan gärna liksom höra av er redan nu. Skicka in en ansökan. Mm. Vi läser
skriv
som kommer in.
Skriv Twitter bara. Eller vad som helst. Instagram.
Man får skriva precis vad som helst.
Ja.
Inte vad som helst, men var som helst.
Var som helst.
Om man är lite bäst på Arctic Times, får man komma med då?
Ja, kör.
Vi gillar bäsare.
Utmaningar.
Ja, det är bra. Vi är bäsare. Ja, vi har en kille, Isak, som är min favoritbäsare, som tyvärr ska sluta. Ja. Men det är alltid kul. Det är väldigt bra att ha någon jävligt advokat.
Mm. Det är klart det.
Det är jättebra att skjuta ner sin egen innehav.
Absolut.
Ja, slipper man här att man lägger fram, jag kommer och säger Arctic Times och säger alla, okej då.
Nej,
ja.
Exakt. Ja.
Nej, det vill man ju inte använda.
Man kan inte bara säga det.
Men, nu blev det ett långt tack.
Ja.
Ludvig. Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Du kommer väldigt bra insikter.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Kul att ha dig här. Vill du köra?
Jajamän. Ja, vi vill tacka er kära lyssnare för att ni har lyssnat. Men kom ihåg det att allt som har nämnts i den här podden inte är en rekommendation. Och utgå alltid från era egna analyser.
Mm. Och om ni vill komma med synpunkter, frågor, idéer, vad som helst. Hör gärna av er till våran Twitter eller våran Gmail.
Mm. Och vår gmail är nontingomaktier@gmail.com. Så det är någonting om aktier fast med ett A helt enkelt. Snyggt. Det är inte säkert att vi lyssnar på er feedback, men vi mottar den jättegärna.
Bra, tack så mycket och hej då.
Ha det gött.
Hej.